Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Pirlo, ancora Pirlo, di tacco, tiro, go!
Då är det ju ett sant och ett varmt nöje att hälsa er välkomna tillbaka till Calcio Amore podcast. Jag heter Marcus Totti Birro och det har ju gått en liten tid sedan vi bandade en podcast, ett avsnitt tidigare, sen sist menar jag. Det har gått ett tag. Men det har varit fullt upp på en del andra fronter och en del andra planhalvor där det har härjats loss i ösregnet. Så att, nu känns det skönt att kunna traska in genom de grön-vit-röda portarna och leverera ännu en episod av Calcio Amore. Och den här gången tar vi ett stort Roma-fokus. Och det kan ni tycka vad ni vill om när man är part i målet som undertecknad. Men det är ändå så att det har hänt mycket i klubben, det händer mycket i klubben. Och det är på många sätt en spännande tid som är där just nu. Sen är ju frågan om exakt hur spännande den är och vad som händer och allt sånt där. Vi börjar där och sen så går vi igenom lite grann det som har hänt över ute i Serie A, Champions League och det som komma skall och vad som väntar och lite sånt där. Men låt oss börja då med Roma. Och låt oss gå tillbaka ett antal år, nämligen till 2011, då jag levde i Rom under en period på, vad det nu var, ett halvår drygt. Och det var ju en fantastisk tid på väldigt många sätt. Framförallt så kommer jag ihåg när det gällde det fotbollsmässiga, jag jobbade på TV4, Club Calcio på den tiden. Så jag åkte runt även där och sände lite matcher och vi var inne på inneplan inför derbyt, där en regnig match som Roma vann tror jag, om jag inte minns fel, och det lär jag inte göra det i sammanhanget. Men framförallt så var det ju det då att under den tiden så kom amerikanerna in i bilden när det gällde Roma och köpte klubben helt enkelt. Och då var det ju väldigt mycket det här nytänket som är. Vi ska ju sätta det också kort i ett ännu längre historiskt perspektiv än 2011. Så att Rom är ju en stad, alla vet det, de flesta åtminstone nu. Kan sin historia någorlunda när det gäller staden Rom. Det är ju en stad som är... Det kallas för den eviga staden, det är en tidlös stad och det är den ju för att... Och det är lite egentligen ett felaktigt sätt att benämna stan som tidlös och att det är liksom... Den är ju det på många sätt, den är evig och det är bättre uttryckt möjligen. Men den är också väldigt mycket förankrad i det som redan hänt och det som har hänt för väldigt, väldigt länge sedan. Vilket gör att liksom gamla benrester från för 2000 år sedan och någon gammal, du vet, pelare som stod där och rasade ihop betyder mer än... Än de människorna som är romare idag och lever där nu, så upplever många som bor i Romstan delvis att det är liksom världens största utemuseum där en massa människor kommer och med all rätt älskar och liksom vördar och har en väldigt varm känsla för staden. Men kanske då mer för vad den har stått för och vad den har betytt för väldigt, väldigt länge sedan. Och det där kan sätta naturligtvis... nutiden och de människorna som lever i staden i en märklig situation på något sätt. Vi bara ta väldigt konkret innan vi hoppar 2000 år fram i tiden. Liksom det här med tunnelbanelinjer. Jag tror att det finns två linjer i Rom eller något sånt där. Man har byggt en tredje i 30-40 år. Varje gång man kommer 10 meter längre ner så stöter man på gamla krukrester och skit, vet, och sen så ringer man de här gubbarna och tjejerna i från, du vet, arkeologerna som kommer där med sina penslar och så är den skiten stängd i 100 år för att man ska... Det är lite den grejen och det är ju då att ibland kan det kännas som att stan är till för alla andra, inte för oss som bor här och är uppväxta här och bott här i, du vet, 100 generationer. Det där tycker jag att man ska ha med i minnet när det gäller Rom och när det gäller saker som ska ske i nutid, när man ska ta så kallade nystarter. För det har skett en del nystarter i klubben Roma, om man tar det. Och det kan man väl möjligen tycka inte har blivit riktigt som man hade hoppats kanske. Det har ju pratat ganska länge, framförallt i alla fall koncentrerat och tidigare ändå, för övrigt, men jag hinner inte gå igenom alla delarna. Men det har talats väldigt mycket om det här med att bygga en ny arena. Och det blev väldigt konkret 2011 när amerikanerna kom, av den anledningen att det kom väldigt mycket pengar in. Så då kom det att plötsligt kännas som att men nu är det dags, nu ska vi bygga, nu är det liksom, nu är det spaden i jorden. Och det togs till med bilder och det var tredimensionella modeller som man kunde snurra runt där på ett helikopterperspektiv och kolla på hur fint det skulle bli. Och det skulle vara folk som hälsade alla välkomna och det skulle vara Disneyland för Roma-fans och det skulle vara, du vet, badkar med popcorn och Megasize, Coca-Cola och allt vad det nu skulle kunna vara för någonting. Och sen hände egentligen ingenting. Men där någonstans så började då projektet i Nya Roma. Man tog det lite ganska sådär hyfsat långsamt takt i början. Men det ska sägas att det skövlades in en väldig massa, förutom pengar. Som det verkar har ju gått inte så väldigt mycket. Men det skövlades in väldigt mycket engagemang och väldigt mycket drömmar och väldigt mycket tro på att det den här gången skulle bli en förändring, en förbättring. Att det skulle ske någonting stort i Roma, det var känslan 2011. Den tycker jag var väldigt tydlig när man var på plats där under, för all del, bara ett halvår knappt. Men ändå, det var tydligt att nu händer det, men sen händer det inte. Och egentligen borde man ju ha lärt sig när det gäller Roma att det händer, men det händer inte hela vägen. Och på det sättet så känns Roma lite, och nu får ni liksom ursäkta en haltande jämförelse, men Hammarby, man är liksom en stor klubb, man har mycket folk, man har ett varumärke som är beundrat, alltså Roma är ju Hammarby gånger 200 000 typ. Men sen vinner man inte så jävla mycket över tid. Vad är det? Hammarby har väl vunnit en ligaseger 2001 eller vad det var för. Och Roma har ju ungefär samma och nästan exakt samma år för övrigt, 2001. Men det är ju ändå liksom, det är klart att det går att mäta på andra framgångar. Man har ju fött, man har ju ett varumärke som är starkt. Man har otroligt mycket supporter runt hela världen. Man har fostrat några av de största fotbollsikonerna i världsfotbollen, som Totti och De Rossi till exempel, men även fler innan. Man har gått till semifinal i Champions League. Men här någonstans så delar sig liksom bilden av Roma, och då blir det så här att någonstans så har man då en självbild av att man är världens vackraste klubb med världens vackraste inmarschlåt. Det har man ju förut. Men ändå, världens vackraste tröjor, man har världens vackraste fans, arena, världens vackraste stad. Ja, men ni vet, allt det där. Och då spelar det egentligen ingen roll om att vinner, för man vinner ändå, för man är bäst. Fattar ni eller? Den känslan finns. Samtidigt som man då, och där kan man väl känna igen sig själv i lite utan att bli allt för personlig, men då ändå ska man försöka slå underifrån och hävda sitt underdog-perspektiv, som när man gick till semifinal i Champions League då för ett år sedan ungefär. När man då skulle möta Barca, eller man hade slagit ut Barca där och fick Liverpool i semi och sådär. Och då blev det så här, men nu är vi uppe på de stora, nu är vi liksom, du vet, och tävlar mot dem som har mer pengar än vad vi har och som är liksom en större klubb och som har större resurser, och men Roma är med. Och då vänder man plötsligt på det jävla perspektivet så att det passar liksom utgångsläget som man ska in i. Och börjar surra om att, men fan, vi slår underifrån nu. Och det där går inte riktigt ihop, och jag tror att det kan man ju bara tycka är liksom inte speciellt mycket att notera eller bara göra en radanteckning och gå vidare. Men jag tror att hur man ser sig själv som klubb och hur man resonerar kring vilken typ av förening och vilken klubb och vilken del av världen man är och så. Jag tror att det präglar även det går liksom som ett, allting sipprar ner. Jag vet spelare ibland, jag har träffat många fotbollsspelare av olika dignitet som pratar, men det som händer på kansliet eller det som händer där, det bryr jag mig inte så mycket om och det kan man inte påverka. Och det är naturligtvis rätt, det kan man inte påverka. Men jag tror inte att det finns någon fotbollsspelare i någon klubb som spelar liksom oberoende på hur det går i övriga delen av klubben. Allting är klubben liksom. Hela vägen ifrån högsta hönset, som vi säger, sa på 90-talet, högst upp ända ner till liksom den fattigaste supporten som krigar dygnet runt för att få råd att gå på match ibland. Allt påverkar, allt är en enhet, allt är vi, allt är klubben vi älskar om vi nu gör det liksom. Och jag tror att det kan vara värt att notera den grejen. Så att om man ser då Roma från 2011 och fram till idag, så är det ju bara ett gäng andra platser egentligen. Och då kanske man kan lite elakt säga att passar det ju bra att Ranieri kommer tillbaks. Och det är ju elakt. Jag har stor respekt för Claudio Ranieri. Jag tycker hemskt mycket om honom, så det där var väldigt löjligt sagt. Men han har en historia av att ha misslyckats. Därför var jag nog en av de gladaste icke-Leicester-fansen i världshistorien när Leicester gick och vann ligan under Ranieri. För var det någon tränare som var värd det, så var det sannoliken Claudio Ranieri. Och inte bara att han liksom var värd det som att han hade vunnit på lotto eller någonting. För han kom ändå in och styrde upp och gjorde Leicester utifrån de förutsättningar som fanns till Englands bästa fotbollsförening under en säsong. Och det ska han naturligtvis ha all heder av. Och det tycker jag också att han har fått. Det talades mycket innan den att han var liksom Ja, men sådana som jag satt ju just och sa sådana här saker. Jag tycker mycket om honom. Jag hoppas att han, lite grann som att man skulle hoppas att han skulle köra genom ett ösregn och komma ut på en solig plats i Karlstad liksom. Som att det inte betydde något att allting han själv hade lagt ner. Men han la ner mycket grejs. Det är hans förtjänst, ingen tur som har drabbat honom. Och då är det värt att notera, tycker jag, att även den mediala bevakningen kring detta och även lika mycket skit som han fick under alla år när han inte lyckades, lika mycket värme och kärlek, tycker jag trots allt att han fick när han då vann med Leicester. Då vände ju hans liv i delar i mångt och mycket. Så det tycker jag nog ändå att man kan konstatera liksom. Men nu har man ju då, Roma har gjort rotation och det som egentligen var den så kallade droppen. Det här var ju en bägare som har varit överfull under längre tid, tror jag, än vad folk runt omkring kan förstå. Den här bägaren har varit full sen egentligen, ja, alltså sent i förra hösten någonting. När Roma uppenbarligen gjorde sig av eller sålde eller förlorade spelare som Strootman, bland annat Nangolan och en del andra. Men framförallt när man gjorde den här, de köpen man gjorde, man försökte sminka över de här spelarförlusterna med kvantitet mer än kvalitet, kan man säga. Man köpte på sig, jag vet att de la upp någon grafisk bild av det. Det var liksom fan ett fotbollslag plus avbytare med gubbar som kommit in, du vet. Och det var ju en del spännande namn där möjligen. Kluivert var väl ett Pastore. Ingen av dem har väl egentligen riktigt levererat. Men sen har man ju då fått Zaniolo istället. Och Zaniolo har ju då, vi ska komma in på honom strax också. Så där har man ju då de tre som på något sätt skulle fylla luckorna efter de som försvann. Och det har de inte lyckats göra. Och det menar jag är nyckeln till varför Roma har misslyckats. Och därför menar jag att nu har ju Monchi fått sparken, Eusebio Di Francesco också fått sparken. Det borde ha skett tidigare i den ordningen. Jag tror till och med att om man hade börjat tidigare hade man kunnat bara inom situationstecken göra sig av med eller då avskeda eller sparka eller vad man nu vill använda för drastiskt uttryck. Men att entlediga Monchi och ge Di Francesco andra förutsättningar för att jobba vidare. Därför att de nyförvärvs, det är inte bara Monchis ansvar, jag vet det. Men det är ändå på något sätt där det ligger delvis. Och att man inte har inkluderat Totti mer. Nu vet inte jag exakt hur mycket han vill och hur känsligt det där är. Men det finns en del grejer där. Och där tycker jag att man borde agerat snabbare. Snabbare och tydligare och tidigare. För att ge kanske då Eusebio Di Francesco möjligheten att bygga vidare på det här laget. Nu blev det inte så. Nu gör man det istället i sista grevens stund. Bara några månader innan säsongen är slut. Man kastar in Ranieri som får köra ett tag och ja, det kan man väl tycka vad man vill om. Men att Monchi ändå är ansvarig för de nyförvärv som kom in och som inte höll måttet. Men också i två delar då, att de spelarna som försvann lyckades man inte täcka upp för eller köpa in nya som kunde täcka deras förlusten av dem. Så att det här borde man ha sett långt tidigare. Man borde ha stramat upp försvarslinjen. Man borde ha... Jag vet att Robin Olsen har ju kommit in och han har väl gjort det hyfsat bra. Han har varit svajig i vissa matcher, men jag menar, han får inte speciellt mycket hjälp av det försvaret heller. Det har funnits matcher som jag har sett där Roma har spelat ett försvar.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Försvarsspel som alltså håller serie C-klass. De skulle få stryk mot Falkenberg, alltså. Det är den jävla nivån. De har räddat Stevis och Robin Olsen och sen har de räddats av sin offensiv. Så att det är under all kritik, som vi sa i slutet av 90-talet, dygnet runt. Under all kritik, försvarsspelet. Och försvarsspelet är naturligtvis en tränares ansvar. Sen har det varit svårare att göra sig av med Di Francesco, eftersom han är en Roma, om inte ikon, så en otrolig fanbärare för Roma. Vilket man löste genom att ta in Ranieri, som också är en, vad ska vi säga, ja, men en väldigt tydlig Roma-profil på väldigt många sätt. Så har det sett ut, och nu är vi där vi är, vi står där vi står. Det är alltid ett misslyckande när man måste göra tunga rotationer i ledningar och i tränarroller och sådär. Men sen ser ju den fotbollsmässiga dramaturgin ser ut så att man kan inte sparka sånt i 100 gånger liksom, utan man får då göra så med Di Francesco. Och jag tycker att det är så många har skrivit på Calcio Amores Facebookgrupp också, att det är synd, tycker jag, för att det är många som tycker väldigt mycket om honom, det man har läst och lärt känna honom genom. Och jag tycker samma sak, jag tycker att det verkar vara en otroligt sympatisk människa. Han kan mycket om fotboll, han gjorde ett otroligt jävla bra i Sassuolo, kom till sitt hjärtas klubb och har efter förutsättningarna gjort det väldigt, väldigt bra. Vi ska aldrig någonsin glömma att han tog det här laget till att slå ut Barcelona efter en förlust och vände 3-0 hemma och tog dem ända till en semifinal där man var nära att vända och vinna mot Liverpool också i slutet där. Och det är liksom den största bedriften som ett Roma-lag har gjort på bra jävla länge. Alltså. Och det är ju Di Francescos förtjänst. Det tycker jag inte vi ska glömma i den här tiden när Ranieri kommer in. Vi ska ta lite Sagnolo strax, men vi ska gå igenom lite Claudio Ranieri då, som numera är tränare för Roma. 67 år gammal, född 1951. Så han är en av de äldre i Serie A, en av de gamla gardet. Det finns ju en väldigt tydlig uppdelning numera, tycker jag, mellan fotbollstränare och deras filosofi. Vi har ju de lite äldre som ju på något sätt ändå har varit förebilder och mentorer för de som är yngre. Så att det är inte två totalt jävla separata halvlekar där den ena är 67 år gammal och den andra är 34 och de känner inte till varandra, utan de har ju naturligtvis, framförallt, eller de unga har ju då präglats väldigt mycket av de äldre tränarna som gått före och sådär. Det är viktigt att komma ihåg, tycker jag, när det pratas om den här nya eran av fotbollstränare både här i Sverige och utomlands, att okej, men de där unga har ju faktiskt lärt sig av några också, och många av dem är ju fortfarande aktiva. Men Claudio Ranieri började faktiskt sin karriär som fotbollsspelare, som spelande sådan då i AS Roma, men gjorde 6 framträdanden under 2 säsonger i klubben. Sen spelade han i Catanzaro den största delen, 74-82, det är långt. Catania var han i året efter Italien hade vunnit VM-guld i fotboll. Catania 82-84, så var han även i Palermo fram till 86. Som tränare så är det, tycker jag, framförallt värt att notera att han var i Cagliari under en tid när italiensk fotboll stod på sin jävla primetime, nämligen i slutet av 80, början av 90. Så var han i Cagliari mellan 88 och 91. Sen, intressant, tog han över Napoli 91 till 93. Och det här var ju precis efter Napolis senaste, får man väl säga då, inte sista, senaste, vad ska vi säga, formtopp. Eller vad ska vi kalla det? Då de hade vunnit med Maradona, man vann ligan för första gången, man vann UEFA-cupen, var det va? Och man vann en hel del massa andra grejer. Så att han kom efter den grejen och var i Napoli 91 till 93. Och där är väl hans, han var där i 2 säsonger helt enkelt. Fjärde plats i Serie A med Napoli och introducerade, var med och lyfte fram Gianfranco Zola till A-laget, som sedermera kom att bli tränare i Chelsea också. Efter Napoli 93 gick han direkt till Fiorentina och flyttade upp Fiorentina från Serie B till Serie A under sin första säsong som tränare. Och vann även Coppa Italia och Supercoppa Italiana 1996 med Fiorentina. Så där hade han ju någon sorts primetime. Och efter det, han var där ett antal säsonger. 97-99 ledde han Valencia till UEFA Champions League och Copa del Rey 1997. Han var dessutom med, och det här tycker jag också är intressant som inte kommer fram så mycket där nere, var med och lyfta fram flera unga spelare då på den tiden. Nämligen Mendieta, Angulo och Albeida. Han värvade också flera spelare som kommer att bli mycket framgångsrika. Bland annat målvakten Canizares, som många känner för till, och argentinska anfallaren Claudio López. Han stannade kvar i Spanien sen, gick från Valencia till Atletico Madrid. Och här började det stöka till, det här 1999, 20 år sedan alltså. Och då fanns Atletico Madrid, hade ju en katastrofal ekonomi på den tiden, var på gränsen till nedflyttning, och då valde han att säga upp sig. Så där sa han upp sig från Atletico, hamnade sen i Chelsea. Och då är det 2000, det var han, mellan 2000 och 2004. Framförallt så hade han det problem med det engelska språket och pratade väldigt begränsad engelska, får man väl uttrycka det som. Det är inte många i Italien som gör det. Du vet, där Italien är ett av få länder i Europa där de dubbar grejer fortfarande på tv och film. De dubbar. Min farsa som är född från Italien, han berättade när han kom till Sverige där i, vad det nu var, mitten av 60-talet, hur, och upptäckte att fan, Clint Eastwood pratar inte engelska. Fattar du det? Eller italienska, förlåt. Clint Eastwood pratar inte italienska, han pratar något annat. Och det roliga är också att på den tiden, jag vet inte hur det är nu riktigt, men de dubbar ju fortfarande nu. Men på den tiden kunde de som var Clint Eastwoods italienska röst bli stjärnor själva som Clint Eastwood. Fattar du? Den grejen gillar man. Han ändrade väldigt mycket när han kom till Chelsea Ranieri. Värvade en del spelare, Lampard från West Ham bland annat. Petit Grönkär från Ajax minns han. Och William Gallas från Olympique Marseille. 30 miljoner pund, det var mycket pengar på den tiden. Däremot gjorde han ju ett stort misstag där som jag tror att han möjligen kan ångra. Och det var ju att han sålde Dennis Wise. Och dessutom kom resultaten inte att leverera för honom. Det var väldigt stökigt. De förlorade FA-cupen 2-0 mot Arsenal. Och sen blev han också fri från sina uppgifter i Chelsea då en viss José Mourinho kom in och tog över. En värd grej att notera tycker jag när det gäller Ranieri och Chelsea är att han i september 2004 gav ut en bok om sitt sista år och alla pengar gick till ett välgörenhet, nämligen till ett sjukhus i London. Sen 2004 återkommer han till Valencia och stannar i mindre än ett år, därför att den 25 februari 05 sparkas han efter att de har blivit utslagna av Steaua Bucharest i UEFA-cupen. Då vänder han tillbaka till Italien, stannar i Parma en tid, kommer till Juventus i juni 2007, får även sparken därifrån två år senare, kommer till Roma 2009 som tränare, och det tycker jag att han gjorde han ganska bra. Avgick dock 2011, knappt två senare, ett och ett halvt år senare bara, efter flera misslyckanden. Sen kommer han till Inter 2011, ett kontrakt som sträcker sig två år, men det går inte, han får sparken där med i mars 2012. Och sen kommer han till Leicester och då vinner han. Det grejen med Leicester är ju att han vann med Leicester, men han fick fan även sparken från Leicester med. Det är lite roligt, men lite roligt, jag tror att även han hade garvat om jag hade sagt det. De vann ligan där, och sen då så februari 2017 så får han sparken därifrån. Och det kan man ju möjligen tycka vad man vill om. Efter det har han varit i Nantes i Frankrike och Fulham en tag, och nu är han alltså då tillbaka i Roma. Han har även varit landslagstränare för Grekland, ska vi säga, 2014-2015. Och det vet ju alla som har sett Manu Salli-videon på YouTube, att Grekland, det är svårt att vara fotbollstränare i. Så där har ni liksom historiken kring Ranieri. Det är en... Ja, han har inte vunnit speciellt mycket, men han har ett hjärta för Roma, och jag tror att det är en... Det är en bra person att ta in i det läget som Roma är just nu. Sen får vi se hur länge det är bra att han är där och hur länge han ska vara där och sådär. Men ja, det är så det ser ut. Låt mig också avslutningsvis bara nämna några kort ord om Saniolo, som ju då har blivit uppburen framförallt efter de två första målen mot Porto. Som den nya Totti, och det har talat, och jag vet att jag pratade om det i Calciamore TV också någon söndagkväll där. Klockan 20.00 kör vi dem varje söndag förut, om ni vill kolla på Facebookgruppen Calciamore. Har vi lite riktig underground TV där. Att det är ett sorts fattigdomsbesked när en klubb som Roma med en sån masspsykotisk iver lyfter upp en så ung spelare som en, vad är han, 19-årig Saniolo, att han skulle bli någon sorts ny Totti och en jävla fanbärare, och att han är liksom, framtiden är redan här, trodde jag skrev till och med. Så att, men jag var också snabbt på att det här är naturligtvis ett jävla löfte. Det är en fantastisk fotbollsspelare, men han är 19 år. Det går ut och ösar en jävla Totti-ande över honom och tror att han ska stå upp som någon sorts Jesus där. Det funkar inte. Och det handlar ju också mycket mer om vilket läge Roma befinner sig i. Hur desperata man är att hitta den här, vad ska vi säga, totempålen man kan samlas kring. Det här ljuset, den här facklan i varje gränd liksom. Man har ingen sån just nu, och då väljer man lite grann tydligt att plocka ut Saniolo och förvandla honom till den här, till den här ljusbäraren för klubben. Men det är han ju inte. Och jag tror folk fattar att han inte är det. Men man vill så gärna att han ska vara det, så att man liksom besvärjer fram egenskaper hos den här killen som man kanske inte riktigt har. Men det är ett spännande lag Roma, och jag hoppas att alla ni som inte håller på Roma och lyssnar på detta, alla ni 13 eller vad ni kan vara, att ni har överseende med det. Det är ändå en klubb som berör, och det är en viktig klubb för italiensk fotboll, en viktig klubb för mig om inte annat. Så det ska bli spännande att se vad Ranieri gör. Han spelade sin första match där, gjorde i veckan, så att uttåget ur Champions League och på det sätt man åkte ut var ju också jävligt surt liksom. Men nu är man ju på någon sorts botten igen, inte superlångt ner men en botten. Och botten är en jävligt stökig plats att vara på, men det kan också vara en rätt nyttig plats. Det är en sträng plats att vara på, det kan vara jobbigt, men man kan också lära sig jävligt mycket genom att vara där. Man kan också framförallt bygga någonting där som man kan ha nytta av i framtiden om man har lite hjärta och lite sinnet med och så. Så det ska bli spännande att se. Jag vill tacka Anton Avernäs, och det gruvligaste, för att han är med och gör den här podden. Jag vill tacka Patrik Leander som kommit hem från Afrika nu. Välkommen hem. Jag vill tacka er som följer oss. Vi gör ju det här, som ni vet, gratis. Och det är tuffare än någonsin. Vi får se hur länge vi håller i, men vi krigar på. Tack till Betfair också. Tack till Acast. Tack till Slussens trafikskola som den 14 februari såg till att jag tog körkort med sans. Nu åker jag ju runt i bil, så ni får ni passa er, era jävlar alltså. Tack också till Hotell Hjalmar i Örebro som hjälper mig på ett alldeles fantastiskt sätt. Fortsätt att lyssna på oss, fortsätt att följa oss, tipsa alla ni gillar och tänker på, och som ni vet gillar italiensk fotboll framförallt, att följa Calcio Amore på Facebook. Vi har en hemsida som heter calcioamore.se. Vi har ett Twitterkonto och jag finns på Twitter och Facebook och överallt. Så gå in och följ oss där och skicka massa mejl till Strive om att vi kan göra ett fantastiskt ljudprogram mer eller mindre gratis för dem. De svarar inte mig längre, så att jag tror inte det blir något. Jag har försökt i alla fall. Så är det med den saken. Stort tack för allt detta. Stort tack också till William, Erik, Fredrik och dem som, och Svonko som skriver kröniker för oss, även om det har blivit något färre nu eftersom Patrik har börjat ägna sig till andra saker. Så där har ni tillståndet i Calcio Amore-nationen. Tack för att ni finns, tack för att ni har lyssnat. Vi hörs, arrivederci. Though there's grinning and mandolining in sunny Italy, the beginning has just begun when the sun goes down. So please meet me in the plaza near your casa. I am only one and that is one too few. On an evening in Roma, don't know what the country's coming to, but in Rome do as the Romans. On an evening in Roma.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.